Jag har en god vän som en gång för många år sedan lärde mig uttrycket retroaktivt helande. Retroaktivt helande. Det tycker jag är ett bra uttryck. Det är inte bibliskt ett smack, men bra är det. Och som själavårdare kommer du att se det många gånger. Och med det menas ungefär så här. Att en människa kan gå igenom helt meningslösa kriser. Och kanske också många år efteråt tyngs av det meningslösa i den meningslösa krisen. Och så får han, så att säga, uppleva en ny Guds närhet i sitt liv. Det som förut var någonting som bara drog honom ner i djupet förvandlas till en tillgång. När vi för en vecka sedan satt förra måndagskvällen och berättade om oss själva inför varandra, var det många som sa det här. Jag har upplevt detta att jag efter det och det och detta fick möta Herren. Och då förvandlades det där föregående. Vi blir genast kvicka och så säger vi så här att ja, det var det som var Guds mening, förstår du? Gud tänkte att du skulle komma fram till det här och därför så lät han det ske. Tja, det är inte säkert. Vi får inte insyn i allt. Vi kan bara konstatera genom livet att en människa som plötsligt, liksom på nytt, möter Gud. För honom förvandlas det förgångna. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förgånget, något nytt har kommit och ändå minns man allt det gamla. Gud kommer ju inte med en sån där stor grej som man raderar ut kassetter med och brummar ett slag på huvudet och säger allt borta och så börjar man helt från början. Utan allt det gamla finns ju kvar, men är förvandlat från konkurshotande skulder, så att säga, inte skulder, men någonting som hotar att fördärva ens liv. Så förvandlas det till tillgångar. Gud för dig inte från minus 1000 till noll. Han förde till plus 1000. Och om vi sen ska säga att ja, det var det som var Guds mening från början. Det är inte säkert att det var Guds mening från början. Vi vet inte det. Vi behöver heller inte veta det. Det finns en sorts, vad ska vi säga, attityd till själva livet. Att vad som än händer så kastar jag mig i armarna på dig, Gud. Och den är lätt att uttrycka med ord. Du vet, det tar åtminstone ett liv att lära sig. Gång på gång får man upptäcka det här på nytt, att det är så det fungerar. Det finns många exempel på det här i Bibeln. När vi stod och lovsjöng nyss så kom jag att tänka på profeten Samuels moder Hanna. Och vi kan ju kolla lite om henne i första Samuels bok. Du har säkert läst det förut om hur Samuels pappa som hette Elkana, han hade två hustrur och den ena hon födde barn och den andra hette Hanna, och så står det i andra versen att Hanna var barnlös. Peninna hade barn men Hanna var barnlös, står det. Första Samuelsboken 1 och vers 2. Och om du kikar lite längre ner i femte versen. Så står det i en bisats någonting som man studsar för först. Fastän Herren hade gjort henne ofruktsam, står det. Och hon kastar sig i armarna på Gud. Hon utgjuter sin själ inför honom, som hon säger sen till Eli när han tycker att hon var på fyllan. Och vi kör i vägen. Men sen föder hon en son. Och ut ur hela denna smärtsamma upplevelse och smärtsamma process så kommer hennes lovsång, andra kapitlet. Mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren, min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig över din frälsning. Ingen är helig som Herren, ty ingen finns förutom dig. Ingen klippa är som vår Gud. För inte ständigt så mycket högmodigt tal, vad fräckt är må inte gå ut ur din mun, ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna, och så vidare. När du läser den här, hennes lovsång här, de första 10 verserna, så förstår man vilken fröjd. För det första hade hon ju aldrig blivit så glad om hon hade fått den här killen utan några som helst svårigheter. Å andra sidan tycks det också vara så att hon vet från början att Gud hade gjort henne barnlös. Ja visst, undrar på att hon var glad. Hon fick ju killen till sist i alla fall, säger vi. Ja. Men du kommer som själavårdare många gånger att få se människor gå ut ur svåra kriser utan att precis ha fått vad de hade önskat sig. Och utan att ha fått någon speciell kompensation annat än Gud själv. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Om än min kropp och min själ försmäktar så är Gud mitt hjärtas klippa och min del är vinnlig. Och den realiteten som Asaf berättar om i den 73:e salmen, den tror jag alla att vi har upplevt mycket lite om. Men det är en stor verklighet. Går vi tillbaka till Jobs bok nu. För att försöka förstå den. Lite översiktligt kanske, men i alla fall. Vi inte går på djupet i alla de här diskussionerna. Så vet vi ju att Job sitter tyst en vecka tillsammans med sina vänner och sen börjar han förbanna sin födelsedag. Så den dag då han föddes. Självmordstankar skulle vi kalla det på modernt språk. Han sitter och önskar att han inte längre fanns till. Och han säger lite senare när han liksom tar Gud i upptuktelse. Må han dräpa mig, jag önskar inget annat. Han vill få dö. Och vännerna börjar tala honom till rätta. Och mycket snart så kommer man på kant med varandra för att uttrycka det milt. Och det är intressant att se på vad sätt man kommer i konflikt med varandra. Därför att Job och hans vänner, De är överens på en viktig punkt. Och det är för att de är överens på den punkten som de kommer i konflikt med varandra. Det låter lite konstigt. Kan man vara överens om någonting som man råkar i luven på varandra? Ja, det går bra. De är nämligen alla fyra, kan vi säga, överens om att rättfärdigheten borde löna sig. Den rättfärdige borde ha det bättre än den som inte är rättfärdig. Det borde vara så att den orättfärdige får lida mycket, medan den rättfärdige slipper undan. Job, som inte vet med sig att han har gjort något orättfärdigt. Han uttrycker denna självklarhet så här när han bankar på himlen. Varför drabbar det här mig när jag inte har gjort något ont? Lika med, jag borde ju ha sluppit undan eftersom jag var rättfärdig. Vännerna vänder på steken och säger så här, du måste ha syndat eftersom du lider. Ty den rättfärdige bör slippa undan. Och du slipper inte undan. Alltså har du syndat. Fram är det bara. Och i början är vännerna ganska återhållsamma i sin själavård för att bli mer och mer frimodiga. Vi ska se ett par exempel på det. Vi går till 11:e kapitlet. Elfte kapitlet och läser från 13-20 verserna. Jobs bok. Det är Sofar från Nama som nu försöker få Job att bekänna sina synder. Han säger så här. Om du nu rätt bereder ditt hjärta och uträcker dina händer till honom, om du skaffar bort det fördärv som kan häfta vid din hand och ej låter orättfärdighet bo i dina hyddor, ja, då får du upplyfta ditt ansikte utan skam, du står fast och har inget att frukta. Ja, då ska du glömma din olycka, bara minnas den som vatten som har runnit bort. Ditt liv ska då stråla klarare än middagens sken, och kommer mörker på så är det som en gryning till morgon. Du kan då vara trygg, ty du äger ett hopp, du spanar omkring dig och går sedan trygg till vila. Ja, du får då ligga i ro utan att någon förskräcker dig, och många ska söka din ynnest. Men de ogudaktigas ögon ska försmäkta. Ingen tillflykt ska mer finnas för dem, och deras hopp ska vara att få ge upp andan. Se så, Job. Bekänn nu, så blir allt bra. Job och vännerna är överens om att den rättfärdige bör ha det bättre än den orättfärdige. Sen blir man som sagt lite frimodigare därför att Job spänner emot. Han tycker att han kan inte rimligen bekänna synder som han inte vet av. Och vi ska se vad det står. Jo, i 22 kapitlet. Det talar Elifas från Teman om för Job vad han hade gjort för synder. Och det är ju en ganska intressant form av själavård eftersom till och med Gud sa att Job var redlig och oförvitlig. Vi börjar i 4:e versen. Är det för din gudsfruktans skull som han straffar dig och som han går till doms med dig? Har då inte din ondska varit stor och var ej dina missgärningar utan slut? Jo, du tog pant av din broder utan orsak. Du plundrade de utblottade på deras kläder Åt en försmäktande gav du inget vatten att dricka, åt en hungrig nekade du bröd. För den väldige ville du upplåta landet och den myndige skulle få bo i det. Men änkor lät du gå med tomma händer och de faderlösas armar blev krossade. Därför omges du nu av snaror och förfäras av plötslig skräck. Ja, han visste han, Elifas. På jorden är alltså Jobb och hans vänner överens om att rättfärdigheten bör löna sig. Om vi nu går tillbaka till första kapitlet igen i Jobbs bok, så ska vi se att i himlen är Gud och djävulen lika överens om att så kan det inte få lov att vara. Första kapitlet och tionde versen där åklagaren säger till Gud: du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger. Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar har utbrett sig i landet. Och som jag sa första timmen idag, i himlen är det lika självklart att rättfärdigheten inte kan få löna sig som det tycks vara självklart bland oss människor att den borde göra det. Det där är inte så svårt att förstå om man tänker efter. Tänk om alla som gick med i en församling automatiskt blir fria från alla bekymmer, plågor, betryck, sjukdomar, lidanden, allt. Om livet blir perfekt bara för att man blir kristen, vilken trängsel det skulle bli. Och nästa fråga infinner sig automatiskt: hur skulle omvändelsen överhuvudtaget bli möjlig ens för Gud? Vår omvändelse. Om vi uttrycker det så att det var vinstbegäret som förde människan bort från Gud. Vinstbegäret att bli som Gud. Så är det lite svårt att tänka sig att det ska vara samma begär som för människan tillbaka till Gud. Åtminstone om man likväl ska kalla det omvändelse. Vi kommer på ett vis inte längre än till att förstå det här på ett kollektivt plan. Att hela mänskligheten, hela skapelsen suckar och våndas, också vi som har fått anden som en första gåva. Vi tas inte ut idag ur skapelsens villkor. Utan det som idag kan få oss att förstå vem Gud är, vad han vill göra och utlösa vår tacksamhet idag är löftet om det som ska komma. Vi har det, men vi har det inte idag. Petrus uttrycker det så här i första Petrusbrevet. Vi ska slå upp det i första kapitlet. Vi ska läsa 3-8 verserna, eller 9, 3-9. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. De verserna säger väldigt mycket. Det finns ett arv och det väntar på oss i himlen. Intill dess finns det en vandring i tro, där vi tillsammans med Herren får vandra genom många olika ting. Prövningar av olika slag. Och det är inte bara lidanden. Det är lika mycket lyckans prövningar, rikedomens prövningar, bekvämlighetens prövningar, lättjans prövningar. Och där det liksom vaskas fram. Är jag på väg till Herren eller är jag bort ifrån honom? Åt vilket håll rör jag mig? Jag är som järnfilspånet i magnetfältet, men åt vilken pol rör jag mig? Guds makt beskyddar oss genom tro. Inget kan skilja mig från Kristus Jesus, från Guds kärlek i Kristus Jesus. Om jag bara vill komma närmare här, genom allt som sker. Och i allt detta så måste jag ha klart för mig att djävulen har ingen egen handlingskraft. Han kan inte hitta på vad han vill. Det finns inga ord i skriften som säger det. Jesu eget liv är en så fantastisk illustration. Från första stund Så fanns det olika planers middag. Gossemordet i Betlehem och alltihopa fram igenom, alla förföljelser och baktalerier, och när de skulle knuffa honom ut för branten i Nasaret, och många texter stod att man försökte gripa honom men det gick inte. Tempeltjänarna kommer tillbaka och säger att aldrig har någon talat som den mannen talar, och prästerna gnisslar tänder och säger: har ni nu också blivit förvirrade? Men så står det, Jesus säger: min stund är kommen. Stunden är nu kommen då människosonen ska förhärligas. Vad är det för en stund? Jo, den stund då det blir möjligt att gripa honom. Då det är Guds beskydd som bevarat honom fram till den punkten tas undan. Det är så mycket i de här sammanhangen som vi inte begriper och inte får inblick i. Och när man blir sittande med människor som kanske har drabbats av svår sorg, så lär man vänta många gånger innan man säger någonting. Ibland tycker man ju om Jobs vänner att om de bara hade hållit tyst så hade allting varit bra. Ändå är det så att när man får en möjlighet att så att säga påverka situationen och föra den framåt, så blir det ändå detta att låt oss söka Herren ändå. Låt oss på något sätt längta efter hans närhet mitt i allt det här. Med svar, med hjälp eller vad han nu väljer att göra. Men låt oss längta efter honom själv hellre än hans svar. Låt oss längta efter honom själv hellre än hans ingripande. Och kanske att vi också kan be att han hjälper oss att avstå från frågan varför, om den är hindret. Att det är bättre att få honom själv än att få svar på en fråga. Och det där, det kan man inte säga förrän det är dags. För en människa är mogen att ta emot det. Och ändå är det så att det är liksom det man längtar efter. När man tröstar en människa i djup sorg. Herre, led oss fram till den punkten. Där vi kan få se dig på nytt. Det känns många gånger så mycket enklare att säga att ja, det är djävulen. Du förstår, Gud är inte inblandad i det här, det där var djävulen. Och till en början kan man ju då, om jag får uttrycka det banalt, rädda ansiktet på Gud. Det är bara det att på längre sikt för det ju med sig den fruktan att ja, så kan han göra sånt. Tillät Gud det? Ville Gud det? Var Gud likgiltig? Var det jag som skulle ha försvarat mig själv? Man kommer in i ett ofta i ett tillstånd av djävulsfruktan. Det är efter min erfarenhet ändå bättre att söka Herren tills dess den kontakten är upprättad. Det man har fått svar på, det är jättebra. Det man inte har fått svar på, det är också, jag är inte jättebra, det är fel ord, men det är någonting man kan lämna bakom sig. Och man går ut ur det hela på ett sunt sätt. Och det är ju detta Jobb säger på slutet, att när han förklarar att förut har han bara hört hörsägner om Gud. Men nu har jag sett dig med egna ögon, säger han. Jobb 42:5. Och det var ju det vi började förra veckan med. Detta att den upprättade gudskontakten i sig innehåller så mycket förvandlande kraft. Men jag tror att vi kan vaska ännu en poäng ut ur Jobs bok. Och för det ska vi slå upp det 38:e kapitlet. För Herren kommer till Jobb till sist. Jobb har dock sökt Herren. Visserligen på ett ganska aggressivt sätt. Men han har dock gjort det. Han har inte vänt ryggen åt Gud. Och Herren kommer. Det står så här. Och Herren svarade Jobb ur stormvinden och sa: vem är du som stämplar vishet som mörker i det du talar så utan insikt? Det är det första Gud säger. En sån fråga. Jobb tyckte så här. Han hade varit rättfärdig. En rättskaffens och hygglig man. Och så råkade han ut för det här. Och det tyckte han, det var ju botten. Det var rena mörkret. Så ska det inte behöva vara. Och den som är ansvarig för detta är naturligtvis Gud. Är han allsmäktig så är han. Det är honom jag vill gå till rätta med, säger Jobb. Djävulen är bara omnämnd i de två första kapitlen. Han är inte ens omnämnd på slutet. Och så kommer Gud och så säger han: men käre Jobb, det där som du kallar för mörker, det kallar jag för vishet. Och det låter ju bra egendomligt, eller hur? Det där jobb som du kallar mörker, det kallar jag vishet. Vem är du som stämplar vishet som mörker? I det du talar så utan insikt. Du tycker detta är tokigt, kära jobb. Jag ska tala om för dig, det finns mycket mer vishet i det här än du begriper. Jaså, säger vi. Gör du det? Vad kan det vara för vishet? Jo, jag tror vi kan uttrycka det så här. Att Jobb och hans vänner utgår båda ifrån att mitt liv ska gestalta sig precis så som jag själv lever. Alltså lever jag bra, då ska jag ha det bra. Lever jag dåligt, ska jag ha det dåligt. Det kallar de för vishet. Och när livet till sist inte blir på det sättet, så kallar Jobb det för mörker. Mitt liv borde stå i någon sorts proportion till mina gärningar. Och det är en vishet som är djupt rotad i våra hjärtan. Vem har inte hört förböner av följande slag? Herre, han har ju varit äldste broder så länge, du kan väl hela honom, halleluja. Ja, vad är det med saken att göra? Eller denna fina, rara, älskliga kvinna som har varit söndagsskollärare i 84 år. O, herre, vi anropar om frälsning. Det sitter djupt i våra hjärtan det här. Att vårt liv borde gestalta sig i proportion till våra gärningar. Eller vår fromhet, eller vår rättfärdighet, eller vad det vi kallar det. Men man behöver inte leva så förfärligt länge för man upptäcker att så är det inte. Och alla våra försök att få det att se ut så krockar ju med verkligheten förr eller senare. Alla blir ju sjuka om man bara får leva och har hälsan, så att säga. Och då tycker vi genast, ja men detta är ju mörker. Och så kommer Gud och säger till Jobb, detta är vishet. Sen håller han inte en lång föreläsning för Jobb om vad den visheten består i. Han bara säger, det är vishet. Och Jobb håller med honom till sist. Tydligen därför att han har fått en sån överväldigande gudskontakt. Inte därför att han har fått ett intellektuellt svar. 42 kapitlet och 3 versen. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. Men vad kan det vara för vishet? Jo, jag tror det är så här. Att vi lider inte alls bara för våra egna gärningar. Ty den mänskliga visheten säger, mitt liv borde stå i proportion till mina gärningar. Men istället är det ju väldigt mycket så att vi lider för varandras gärningar. Den enes slarv kan bli den andres kärnkraftsolycka. Och det kan hända att han som slarvade klarade sig bra. Den enes omkörning kan bli den andres rullstol. Vad är det för vishet i det då, säger vi? Det kan väl inte vara mycket vishet? Jo, i Kristus är det det. Ty om inte den ene kunde drabbas av den andres synd, så kunde inte Kristus ta ett smack av våra synder. Om livet verkligen var så som vi outrotligen tycker att det borde vara, så fanns det ingen rättfärdighet varken för jobb eller för oss. Om livet verkligen vore som vi tycker att det borde vara, att den som sköter sig har det bra och den som inte sköter sig har det inte bra, då skulle Jesus inte kunna tagit konsekvenserna av vår synd. Då skulle det icke funnits någon rättfärdiggörelse varken för dig eller mig. Antagligen inte någon rättfärdighet för jobb heller. För det var nog en förskott på Kristus det där. Det finns en lidandets kollektiva dimension, om jag får uttrycka det så. Det kan gott hända att allt lidande i världen står i någon sorts proportion till all synd i världen. Det är möjligt att det finns någon sån himmelsk matematik, men det går inte att utläsa i Bibeln. Men även om vi antar att det är så, så är det ändå på det viset att det är inte alltid syndaren som drabbas av sin egen synd i första hand. Vi hänger också ihop med varandra. Den själviska människan skapar ju väl så mycket problem för sin omgivning som för sig själv. Det är ju till och med därför som synden så ofta ser ut att betala sig. Någon annan får betala kalaset. Pettersson syndar och Johansson får betala det. Den industrialiserade världen lever gott och u-länderna får betala det. Och detta tycker vi är en Guds orättvisa. Men fanns inte den orättvisan, så kunde heller icke Jesus ta våra synder. Och då är ändå till sist det som vi stämplar som mörker en Guds vishet. Och vi kan ändå förstå att vi i våra egna svårigheter och prövningar inte får låta oss hindras av frågan varför, utan hellre söka honom själv, hellre än att få frågan varför besvarad. Därför att i detta finns ändå kraften, trösten, upprättelsen, förvandlingen, det retroaktiva helandet. Sorgen, om vi nu tar det exemplet, kan förvandlas till en livserfarenhet kan göra det möjligt för mig att förstå andra människors situation, komma dem till mötes. Därför att jag själv har med Guds hjälp funnit en väg ut ur situationen, en som var han själv. Som inte betyder att jag kanske inte saknar den som har gått bort. Det kanske jag gör ändå. Men mitt i den situationen kan jag både ta emot Herren och ge honom vidare. Skapelsen är lagd under meningslöshetens välde, läste vi förra timmen. Men jag kan ta det meningslösa och gå till Gud. Och det kan i efterhand få en mening. När så att säga Gud finns med i allt detta och allt det svåra ändå inte har skilt mig från honom, utan för, med hans hjälp fört mig närmare honom. Vännerna försökte ju få Job att använda religiösa knep. Gör så och så och så, så släpper det säkert. Tänk om Job hade bekänt synder som han inte visste av. Bara för att det fanns några stycken som instruerade honom om att det är så man gör. Så oerhört trasslig hans situation skulle ha blivit sen. Gud är ju arg när han kommer på slutet och säger till vännerna att ni har inte talat om mig vad rätt det är som min tjänare Job har gjort. Man kunde tycka det att Job, han öste ju galla över Gud. Och vännerna försökte försvara honom så gott de kunde. Och så kommer Gud och säger så på slutet. Ni har inte talat om mig vad rätt är som min tjänare Job har gjort. Om man bara inte hade jämfört dem med Job i alla fall, tycker vi. Jo, men Job utgick från att Gud var schysst. Men vännerna utgick ändå från att det gick och mixtra med Gud. Bekänn i alla fall. Gör så här och så här och så här. Det är så här man gör. Nej, det är det inte. Det är inte så här man gör. Job sökte Guds person. Och vännerna försökte tala om för Job hur han skulle få ut Guds välsignelse. Därför ligger ändå vännerna risigare till på slutet än vad Job gjorde.